var härligt att vara här.
And I hope that the Holy Spirit has sown some things into your heart.
Jag hoppas att den helige ande har sått något i ditt hjärta.
That will bring a great harvest later on.
Som kommer att skörda en riklig skörd senare.
Turn with me tonight to the book of Romans, please.
Vi ska titta i Romarbrevet.
The 14th chapter.
14:e kapitlet.
I want to read to you verse 17 and 18.
Ska läsa vers 17 och 18.
Romans 14, 17 and 18.
I Romarbrevet 14.
For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost.
Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande.
For he that in these things serveth Christ is acceptable to God and approved of men.
Den som här i tjänar Kristus, han är välbehaglig för Gud och håller provet inför människor.
Let's pray.
Låt oss be.
Father, thank you for today.
Herre, tack för den här dagen.
Lord, you have done things here today that only eternity will reveal.
Du har gjort saker här ikväll som bara evigheten kommer att visa vad det betyder.
And God, we thank you in advance.
Och vi tackar dig i förskott.
We thank you for touching lives.
Vi tackar dig, Herre, för att du har vidrört liv.
We thank you for filling hearts with your presence.
Tack, Herre, för att du har fyllt hjärtan med din närvaro.
And God, we're going to worship you in Jesus.
Herre, vi ska tillbeda dig i Jesus Kristus.
Amen.
Amen.
I want to talk to you about something tonight that's on my heart.
Jag vill tala mer om någonting som jag har varit på mitt hjärta.
I had something else planned this evening.
Jag hade planerat någonting annat ursprungligen.
But the boss changed my mind.
Men chefen, han ändrar på planen.
And I just want to share a few things with you.
Jag vill bara dela med mig av några saker till er.
That may help you in a time to come.
Som kanske kommer att hjälpa er i framtiden.
I have a lot of people that question me about the leading of the Spirit in their life.
Det finns många som ifrågasätter den helige andes ledning i mitt liv.
And I want to share a few things with you about the leading of the Spirit.
Jag vill delge lite grann om andens ledning till er.
And before I get into that, I have to explain to you the foundation of what I'm going to be talking about.
Och innan jag gör det, så ska jag berätta lite grann om grunden på det jag står på när jag lär ut det här.
So just bear with me for just a few
minutes. Så bara häng med här. Vi kommer till stånd.
We're going to try to get this, I hope, all across to you this evening.
Jag hoppas att jag ska kunna förmedla det här till er ikväll.
Whenever I am praying for God to do something in my life.
Jag ber Herren att göra något i mitt liv.
It seems like the Lord almost always leads me to do something.
Så verkar det alltid som Herren leder mig till att göra någonting.
God wants to involve us in his program.
Herren vill att vi ska vara inblandade i hans affärer, det han gör.
And I begin to notice this little quirk that was happening.
Och jag märkte att det här började hända ganska ofta.
That when I would pray about a certain thing.
Att när jag bad om något speciellt.
That almost without fail God would lead me to do another thing.
Och nästan helt utan, det brukar alltid vara så att Herren leder mig till att göra någonting annat.
Now I know that's about as clear as mud right now.
Jag förstår att det låter lika klart som lera för er.
But I'll try to clarify it as I go.
Jag ska försöka göra det lite klarare för er.
Let me give you an example.
Jag ska ge ett exempel.
Last summer when I was thinking about coming to Sweden.
Förra sommaren jag tänkte komma till Sverige.
I needed a little extra money.
Så behövde jag lite extra pengar.
I brought both of my older and my youngest son last year.
Båda mina söner kom över då.
I've got one more son, but he stayed home.
Jag har en till son, men han stannade hemma.
But the oldest and youngest came with me.
Men min yngsta och min äldsta son kom med mig.
And I needed a little extra money to take care of that.
Så jag behövde lite extra pengar för att ta hand om det här.
And so I began to pray.
Så började jag be.
And I said, Lord, I feel like that you want me to take them.
Och Herre, jag sa, jag känner att du vill att jag ska ta med mig dem.
I called the ticket agent, ordered the ticket.
Jag ringde till och beställde biljetter.
And then I said, God, you know, I need you to supply the extra finances.
Och Herre, jag vill att du ska ta hand om de extra pengarna som det här involverar.
Well, the next thing that the Lord did.
Nästa som Herre gjorde då.
We have a Methodist preacher in our town.
Vi har en metodist pastor i vår stad.
A wonderful man, loves God.
En underbar man som älskar Herre.
And his church had decided to get rid of him.
Kyrkan hade bestämt sig för att göra sig av med honom.
And they just cut his salary off.
Och de slog av hans lön. Drog in lönen.
He didn't have any money.
Han hade inga pengar.
And the Spirit of God spoke to me.
Och Herrens ande ledde mig och sa.
And told me to give him a large amount of money.
Och sa till mig att ge honom en stor summa pengar.
A large amount of money.
Mycket pengar.
And it was really strange how the Lord did that.
Konstigt hur Herren gjorde det.
But it was, you know, God's got a sense of humor.
Gud har en sinne för humor.
And I really got down and prayed about it.
Så jag verkligen bad om det.
I said, now, Lord, are you sure about
this? Är du säker på det här, Herre?
And the Lord spoke to me to turn to a certain verse of scripture.
Och Herren sa till mig att vända mig till en speciell.
And I turned over there.
Bibeln. Så
I
jag gick
don't even know where it was now.
Jag vet inte var det var någonstans nu. Kommer
but
inte
the
ihåg.
Last part of the verse.
Den sista delen av versen.
It said, and so he gave them the money.
Sa, och så gav han dem pengarna.
I said, okay, God, I've got it.
Okej, jag förstår, Herre.
And I gave this man this large amount of money.
Så jag gav den här mannen de pengarna jag hade.
And then I said, Lord, I ask you to prosper me.
Och jag sa till Herre, jag vill att du skulle ge mig pengar.
And you tell me to give away what I've got.
Och så
you
säger know? Du till mig att ge bort de pengarna jag hade.
I said, Lord, you know, what are you doing?
Vad försöker du göra här?
And then God spoke something to my heart.
Då sa Herren något till mitt hjärta.
That opened up what I'm going to share with you tonight.
Som öppnade upp det som jag ska dela med mig av er ikväll.
God just spoke to my heart that he was bringing me in line with his laws.
Och Herren sa att jag ska föra det in i mina lagar, det jag vill göra.
Now, I think you people in Sweden understand what laws are.
Ni i Sverige, ni vet vad lagar betyder.
There are many different kinds of law.
Det finns många typer av lagar.
There is natural law.
Det finns naturliga lagar.
That governs our world around us.
Som tar hand om världen runt omkring oss.
There is civil law that governs our social behavior.
Det finns lagar för samhället.
There is a moral law.
Det finns moraliska lagar.
That governs our ethical behavior.
Som regerar hur vi beter oss etiskt.
And then there is spiritual law.
Det finns andliga lagar.
That governs the kingdom of God.
Och sköter om Herrens eller kungariket.
We all know about natural law, don't we?
Vi känner till naturlagarna, eller hur?
God has put laws at work in nature, hasn't he?
Herren har gjort vissa naturlagar i.
One of the ones that was the hardest for me to understand was the law of gravity.
En av de som var svårast för mig att förstå var gravitationslagen.
How many of you are familiar with the law of gravity?
Hur många känner till gravitationslagen?
Well, the rest of you are going to find out about it one of these.
De som inte förstår gravitationslagen, och ni kommer att få reda på det.
When I was about 10 years old.
När jag var 10 år gammal.
I decided if the birds could fly, so could I.
Jag hade bestämt mig för om fåglarna kunde flyga, då kunde jag flyga också.
And I built me a set of really nice looking wings.
Så jag byggde mig en riktigt stiliga par vingar.
I got up on top of my house.
Jag gick upp på huset.
And I come running down the house.
Och jag sprang upp för hustaket.
And I jumped off of the roof.
Och jag hoppade av hustaket.
And I hit the ground like a rock.
Och jag föll på marken som en sten.
Not the breath out of me.
Luften försvann med alla andra.
And it made me see stars, you know.
Jag började se stjärnor framför mig.
It's a wonder I didn't kill myself.
Ett under att jag inte tog livet av mig.
I must have worn out two or three guardian angels when I was young.
Ja, jag gjorde nog av med två, tre skyddsänglar genom det där.
But I really from that point on begin to understand the law of gravity.
Men från den punkten så förstod jag faktiskt gravitationslagen.
And the consequences for violating that law.
Och vilka konsekvenser det var om man bröt den.
You know, all of us are touched in some ways by the law of gravity.
Alla har vi blivit berörda av gravitationslagen.
Gravity pulls things toward the earth, doesn't it?
Gravitation drar ner saker och ting mot marken, eller hur?
Your hair falls out.
Du tappar håret.
Law of gravity.
Gravitation.
Your teeth fall out.
Tänderna faller ur.
Law of gravity.
Gravitation.
When I was young, used to have my chest up here.
När jag var yngre så hade jag mitt bröstkorg var här uppe.
Over the years, the law of gravity has pulled it down.
Och nu börjar bröstkorgen sjunka neråt. Gravitationslagen.
Well, then there's civil law.
Och så finns den rättsliga lagarna.
When you're driving down the road out here.
När man kör ner för vägen här.
And you see that man with the blue light on top of his car.
Om man ser den här gubben som har blåa lykta på bilen.
You go exactly what the speed limit says.
Då kör man precis så fort som man får köra.
You stop for the stop sign.
Man stannar vid stoppskylten.
You signal like you're supposed to.
Man blinkar som man ska göra och svänga.
Why? Because if you don't, he'll write you a ticket.
Om man inte gör det så skriver han ut en böter till det.
And so we have laws that govern our behavior as social creatures.
Så vi har så rättsliga lagar som bestämmer hur vi ska sköta oss här i samhället.
I think we all understand those kind of laws.
Jag tror vi alla förstår de lagarna.
Then there's a moral law.
Finns det moraliska lagar?
Whenever you are married, you promise to be true to each other.
När man gifter sig så lovar man att vara trogna mot varandra.
You promise that you're going to be faithful to each other as long as you shall live.
Man lovar att vara trogna så länge båda lever.
But if you go out and commit adultery,
men om man går ut och begår äktenskapsbrott,
the police are not going to come and arrest you.
Så kommer inte polisen att arrestera dig.
They're not going to arrest you.
De kommer inte att arrestera dig för det.
Because you have violated not a civil law, but a moral law.
Inte en rättslig samhällelig lag, utan en moralisk lag som du har brutit.
Something within you. You have violated some promise you've made.
Du har gjort våld mot något inom dig.
You violated the conscience of a moral law.
Du har gjort våld mot ditt samvete.
But then there are also spiritual laws.
Men det finns också andliga lagar.
Laws that govern the presence of God in your life.
Det är lagar som handlar om Guds närvaro i ditt liv.
Laws that govern what God does in your life.
Det är lagar som styr vad Gud gör i ditt liv.
And the reason I'm preaching this.
Anledningen till att jag predikar om det här.
I want to balance something that I've said to you.
Jag vill balansera någonting som jag har sagt till er tidigare.
This afternoon I preached to you the sovereignty of God.
Den här för eftermiddag så talar jag om Guds suveränitet.
But you cannot preach the sovereignty of God without preaching the involvement that man must have with it.
Man kan inte predika bara om Guds suveränitet utan att predika om vad människan själv har att göra.
The responsibility
med
of man.
Människans ansvar i det här.
If we walk in the Spirit of God,
om vi vandrar i anden,
we are going to walk within the confines of the law of God.
Så kommer vi automatiskt att vandra inom Guds lagar.
No man can say God led me to commit adultery.
Ingen kan någonsin säga att Gud fick mig att begå äktenskapsbrott.
No man can say God led me to shoot my neighbor.
Ingen kan få oss att säga att Gud ledde mig till att skjuta min granne.
No man can say God led me to lie about something.
Ingen kan säga att Gud fick mig att ljuga om någonting.
Now we are not justified by the law.
Vi blir inte, vad var det ordet nu? Vi blir inte rättfärdiggjorda genom lagen.
We certainly are not justified and made righteous by the law.
Vi blir inte rättfärdiggjorda och gjord rättfärdiga genom lagen.
But the person who is responsive to the Holy Spirit.
Men den som följer och lyder den helige ande
is certainly going to walk within the confines of what God has said.
Kommer med högsta sannolikhet att vandra inom Guds lag.
And I don't mean to confuse you tonight.
Jag vill inte göra förvirra er ikväll.
But I want you to understand the purpose of spiritual law.
Jag vill att ni ska förstå varför det finns andliga lag.
Spiritual law governs what God does in your life.
De andliga lagarna styr vad Gud gör i ditt liv.
And when God begins to reveal spiritual law to you,
och när Gud börjar uppenbara andliga lagar för
dig, it will make some drastic changes in your life.
Så kommer det bli drastiska förändringar i ditt liv.
One of the things I discovered about spiritual law,
någonting som jag upptäckt som handlar om andliga lagar,
especially the law of reciprocity.
Whoa.
What is the law of sowing and reaping?
Ja, just det. Speciellt när det handlar om lagen om att så och att skörda.
We just have a really nice English word for it.
Is it drawing us?
Law of reciprocity. I noticed that when God asks for something,
jag har märkt att när Gud frågar efter något,
that he always returns it in kind.
Så ger han alltid tillbaka lika mycket som han har frågat.
Now, let me explain that to you. I discovered this through the life of Abraham.
Jag märkte det här när jag studerade Abrahams liv.
God spoke to Abraham and said, "I want you to leave your house, your place in the land of the Chaldeans."
Och han sa till Abraham att jag vill att du ska lämna ditt land och din stad i Chaldeen och gå ut i landet.
Abraham left that place and began to follow God.
Och Abraham lämnade sin plats och började följa Herren.
But what was the promise that God gave Abraham?
Men vilket löfte gav Herren till Abraham?
You remember what the promise was?
Kommer ni ihåg det löftet?
The promise was, I will give unto you a country.
Och han sa till Abraham, löftet var, jag ska ge dig ett land.
A land.
Ett land.
Halleluja.
Halleluja.
You leave land, you get land.
Du lämnar ett land och du får ett land.
Amen. All right. Amen. Then another place in Abraham's life.
Ett annat ställe i Abrahams liv.
He says, I want you to make a covenant with me.
Han sa att jag vill att du ska göra ett förbund med mig.
The covenant of circumcision.
Gör ett slutet förbund om omskärelse.
I want you to cast away a piece of flesh.
Jag vill att du ska kasta bort en bit kött.
How many of you ever noticed in the word?
Hur många har märkt i ordet?
That right after Abraham is circumcised.
Strax efter att Abraham har blivit omskuren.
That Isaac is born.
Så föddes Isak.
You ever notice that?
Har ni märkt det?
Amen, Brother Potter. Sometimes when I'm home in my own church.
Ibland när jag är hemma i min egen kyrka.
Nobody says amen.
Så säger ingen amen.
I'll turn around.
Jag vänder mig om.
I'll say amen, Brother Potter.
Så säger jag amen, Brother Potter.
Good preaching.
Bra predikan.
Oh well, I'm encouraging myself in the Lord.
Jag uppmuntrar mig själv i Herren.
When Abraham left land, he gained land.
När Abraham lämnade land så fick han land.
When he circumcised himself and cast away his flesh.
När han omskar sig själv och kastade bort en bit skinn.
The next thing that happened was God gave him a flesh and blood son.
Så gav honom Gud en son av kött och blod.
Then God says to Abraham, I want you to offer Isaac on the altar.
Och sen sa Gud till Abraham att han skulle offra Isak.
And most of us know the story of that.
Och de flesta av oss känner till den berättelsen.
How that God intervened and stopped Abraham.
Hur Gud stoppade Abraham.
You ever read the promise that God gave Abraham there?
Har ni läst där om löftet som Gud gav då till Abraham?
He said, now Abraham, I know your heart.
Sa Abraham, nu känner jag ditt hjärta.
And I am going to make of Isaac a great nation.
Och jag ska göra ett stort nation, ett land av din son Isak.
That is, are you beginning to see what I'm talking about?
Förstår ni vad jag börjar säga?
He left land and he gained a country.
Han lämnat land och han fick ett land.
He cast away his skin.
Han kastade bort sitt skinn,
flesh,
sitt kött.
And he gained the flesh and blood son.
Han fick en son av kött och blod.
He puts that son on the altar.
Han offrade den sonen.
And becomes one person is on the altar.
En person på altaret.
And he gains a nation.
Och han får en hel nation.
God responds in kind.
Och Gud han ger tillbaka vad vi ger.
When God asks you to put something on the altar,
när Gud säger åt dig att lämna något på altaret,
it's because he's going to respond in your life in kind.
Så betyder det att han kommer att ge tillbaka i ditt liv på samma sätt som du har gett.
You can write that down, folks, and go to the bank with it.
Ni kan skriva ner det och gå till banken med det.
Because I have tried it over a number of years.
Jag har prövat det många år.
And it always works that way.
Och det fungerar alltid på det viset.
God will move on my heart. I always know when God wants to bless me.
Jag vet alltid när Herren ska välsigna mig.
God will speak to me to give some money away.
Då säger Gud till mig att ge bort pengar.
Yes, I want you to give my servant over here a certain amount of money.
Och säger han till, ge bort pengar till den här personen.
And I start grinning from that moment.
Och då börjar jag storle bara.
I say, whoa, it's coming.
Då kommer det pengar.
God's going to bless me.
Gud kommer att välsigna mig.
Amen.
Amen.
Because I am being led by the Spirit.
Jag leds av Guds ande.
To work within the framework of the law of reciprocity.
Så arbetar jag då inom ramen för att försådd och skörd.
God's law says you shall reap what you sow.
Guds lag säger att du skördar det du sår.
Now I want to show you the negative aspect of that.
Jag ska visa de negativa aspekterna på det här.
The devil knows God's laws.
Djävulen känner också till Guds lagar.
And I want you to go back with me to the example of Balaam in the Word of God.
Jag ska vilja att ni ska läsa om historien om Balaam.
How many of you know who Balaam was?
Vet du vem Balaam var?
The old prophet.
Den gamla profeten med sin åsna.
He turned out to be a bad fella, but he, you know.
Han var inte kanske så bra som vi trodde, men.
The king of Moab had come to him.
Moabs kung hade kommit till honom.
And said, I want you to curse the children of Israel.
Och han sa, jag vill att du ska förbanna Israels folk.
And Moab, you know, they want to pay him a big price for doing it.
Och de gav honom mycket pengar om han skulle göra det.
But Balaam says, well, I can't come.
Han sa, jag kan inte göra det.
I'm a great man of God.
Jag är en Guds man.
And I only do what God tells me to do.
Och jag gör bara det som Gud säger till mig att göra.
Watch out when folks start thinking.
Akta den här folk börjar säga det.
And so they send again, and they send more noble people and a greater price.
Och de skickade mer folk och mer pengar till att försöka få honom att förbanna Israels folk.
And finally, they persuade Balaam to come down and look at the children of Israel.
Och till sist så övertalade de Balaam att komma ner och åtminstone titta på Israels folk.
You don't have to make up your mind right now.
Du behöver inte bestämma dig just nu.
Just come down and look at the job, you know, see if you want to do it.
Du kan titta och så kan du se om du vill göra det eller inte.
And Balaam was so greedy for reward, the Bible says so.
Och det står i Bibeln att han verkligen ville ha de här pengarna.
That he went with them.
Så han följde dem.
Knowing that he wasn't supposed to.
Han visste att han inte skulle ha gjort det.
And do you know the story about the angel of God standing in the way with a sword?
Kommer ni ihåg historien där om hur Guds ängel stod med ett svärd i vägen när han gick?
And Balaam's donkey saw the angel of God.
Balaams åsna såg ängeln.
And God opened the mouth of this donkey.
Och Gud öppnade åsnans mun.
Balaam was beating the donkey to make him go forward.
Och Balaam han slog på åsnan för att få den att gå framåt.
And the donkey was trying to back up.
Och åsnan försökte backa upp.
And finally God opened the mouth of that donkey.
Och till sist öppnade Gud åsnans mun.
And said, I'm trying to save you from being killed.
Och han sa, jag försöker rädda dig från att bli dödad.
Now, you're in bad spiritual shape.
Nu befinner du dig i dålig andlig position.
When a donkey can see more of the spirit of God than you can.
När en åsna kan se mer om Guds rike än du kan.
Hallelujah. Good preaching. Amen.
Good preaching.
But anyway, Balaam went on down there.
Men han fortsatte hur som helst.
And he saw the children of Israel.
Och han såg Israels folk.
And he offered 3 special sacrifices to God.
Och han offrade här 3 speciella offer till Herren.
And God spoke to him 3 times.
Och Gud talade till honom 3 gånger.
And 3 times instead of cursing Israel, he blessed them.
Och 3 gånger istället för att förbanna Israels folk så välsignade han Israels folk.
But that wasn't the heart of the prophet.
Men det var inte grunden i profetens hjärta.
The Bible leads us to understand something.
Bibeln får oss att förstå en sak här.
Balaam called aside Balak, who was the king of Moab.
Balaam sa till Balak som var Moabs konung.
He says, I can't curse these people.
Han sa, jag kan inte förbanna de här.
But I can tell you a secret.
Men jag kan tala om för en hemlighet.
And if you do what I tell you,
om du gör vad jag säger,
God will destroy them.
Så kommer Gud att förstöra dem.
And he said, what is it?
Vad är det, säger kungen?
He said, offer them meat. Just give it to them. Meat that's been offered to idols.
Ge dem kött som har blivit offrat till avgudar.
And let the young women of Moab go down and be involved sexually with the young men of Israel.
Och låt Moabs kvinnor gå ner och förföra Israels män.
And so Balak did that.
Och Balak han gjorde det.
Watch out when the devil invites you to a party.
Befakta den om Satan bjuder in dig till fest.
Now these people were in the wilderness.
De här människorna var alltså ute i öknen.
They were eating manna every day.
De åt manna varje dag.
And all of a sudden they smell this great smelling food over
here. Så kände de lukten av kött av mat.
And they go over and they begin to eat of the food.
Och de gick över och äta av köttet här, maten.
You know, the people of Moab, come on over, get something to eat.
Ja, de sa, Moab, kom över hit så får ni mer mat, säger folket till Moab.
And they're eating meat that's been offered to idols.
Och de äter kött som har blivit offrat till avgudar.
And these young ladies of Moab,
och de här unga kvinnorna från Moab,
they start giving sexual favors to the young men of Israel.
De börjar förföra sexuellt de unga männen.
And all of a sudden the plague of God came upon that camp.
Och då kommer Guds pest över folket.
And one of the, I believe it was the son or the grandson of Eli, of Aaron.
Aarons son eller
ran into the camp with a spear.
Sprang ut ur
and thrust it through an Israelite man and a Moabite woman.
Han kom ut ur lägret där med sitt spjut och hans spjutet rakt igenom en kvinna och man.
And it stopped the judgment of God.
Och då stoppade Guds.
And God
pest.
Said there.
Gud sa här.
God's word says that unless they had done that.
att om de inte hade gjort det här,
that he would have devoured the whole camp of Israel.
Så skulle han förstört hela Israels folks läger.
Now I want you to understand that Balaam is a kind and a type of the devil.
Och jag vill att ni ska förstå här att Balaam här är en typ, en beskrivning, en symbol för Satan.
Don't fool yourself, folks.
Bli inte lurade nu av det här.
The devil knows the word of God more than you do.
Satan känner till Guds ord bättre än du gör.
He knows it backwards and forwards.
Han känner till det bakifrån och framifrån hela.
And he knows something that you don't know.
Men han vet någonting som du inte vet.
About the word of God.
Om Guds ord.
I want to explain that to you.
Jag vill förklara det för er.
God's word says you shall reap what you sow.
Guds ord säger du kommer att skörda vad du sår.
Now, if you sow toward God,
om du sår för Herren,
you will reap from God.
Så får du skörda för Herren.
But if you sow toward the flesh,
men om du sår för köttet,
you will reap of that flesh.
Så kommer du att skörda från köttet.
You reap what you sow.
Du skördar vad du sår.
There is a positive aspect and a negative aspect.
Det finns en positiv aspekt och det finns en negativ aspekt.
Now, as I said, Balaam is a type of the devil.
Alltså Balaam är alltså en typ, en symbol för Satan.
This man tried to curse Israel three times.
Men han försökte alltså förbanna Israels folk tre gånger.
And could not do it.
Han kunde inte göra det.
Did you know the devil cannot curse you?
Visste ni att Satan inte kan förbanna dig?
If the devil could curse you,
om Satan verkligen kunde förbanna dig,
or if he could kill you when he wanted to,
om han kunde döda dig när han ville,
you'd be dead now.
Så skulle du vara död nu.
Hello?
Förstår ni det?
Amen, Brother Potter. All right.
Amen. Amen.
Unless God's hand was on you, he probably would try.
Om inte Guds hand vilade över det så skulle han sannolikt försöka.
But I want you to see how these laws work.
Jag vill att du ska förstå hur de här lagarna fungerar.
Balaam cannot curse the children of Israel.
Balaam kunde inte förbanna Israels folk.
No more than Satan can curse your life.
På samma sätt så kan inte Satan heller förbanna ditt liv.
So what does Satan do?
Så vad försöker Satan då göra istället?
He does the same thing that Balaam did.
Han gjorde samma sak som Balaam gjorde.
Balaam knew he could not curse these people.
Balaam visste att han inte kunde förbanna Israels folk.
But he knew that he could get them to curse themselves.
Men han visste att han kunde få dem att förbanna sig själva.
I see little lights going on all over the
audience. Nu ser jag lite ljus som går upp här bakom ögonen på folk.
That is Satan's purpose in sin.
Det är det som Satan letar efter, anledningen att få människor till att synda.
He cannot hurt you.
Han kan inte skada dig.
But what he does in your life,
men vad han gör i ditt liv,
is to cause you to throw yourself against the law of God.
Han får dig själv att gå emot Guds lag.
We look at the law as protecting us, don't we?
Vi ser på lagen som att den skyddar oss, eller hur?
When we see a policeman, we think of protection.
Och när vi ser polis så tänker vi skydd.
If you're keeping the law,
om du håller lagen,
if you're a law-abiding citizen,
om du följer lagen,
and you see a policeman,
och du ser en polis,
you think, well, there's a man that's protecting us.
Det finns en människa som skyddar mig.
But if you're a criminal,
men om du är en brottsling,
that's a man that wants to arrest me.
Då tror du att det är någon som kommer att arrestera mig.
There's two different ways to look at it.
Det är två sätt att se på samma sak.
And you have to understand that God's law carries with it a promise and a curse.
Du förstår här att Guds lag har för med sig ett löfte och en förbannelse.
In the 27th chapter of Deuteronomy,
i femte Moseboken 27,
when the children of Israel entered into the promised land,
när Israels folk kom in i det förlovade landet,
they went into the promised land between two mountains.
Så gick de in i det förlovade landet mellan två berg.
On the right side was Mount Gerizim.
Om på högra sidan fanns berget Gerizim.
On the left side was Mount Ebal.
På vänstra sidan fanns alltså berget Ebal.
And there was representative of six tribes on one side and representative of the other six tribes on the other.
Sex personer som representerade sex stammar på ena sidan och sex personer som representerade sex andra stammar på andra
sidan. And
the
children of Israel passed in between them.
Och Israels folk gick emellan de här två bergen.
Those men who were on Mount Gerizim,
de som var på Mount Gerizim,
they quoted the blessings of God.
De läste då högt från Guds löften och välsignelse
for those who obeyed the law of God.
För de som följde Guds lag.
On the other side,
på den andra sidan,
there were those who gave the curses of God for violating the law.
Så var det de som gav Herrens förbannelse över de som bröt mot lagarna.
I want you to understand about God's word.
Jag vill att ni ska förstå Herrens ord här.
It can be a curse or a blessing to you.
Det kan vara en förbannelse eller en välsignelse för dig.
depending on how you come to the word of God.
Beroende på hur du kommer till Guds ord.
I don't want to go too deeply in this, but I want to show you something.
Jag vill inte gå för djupt in i det här, men jag vill dela med mig lite grann.
When God showed me this, it just astounded me.
När Gud visade på det här så blev jag chockad.
Did you know the devil was powerless, completely powerless against man?
Visste ni att Satan var helt, han hade ingen som helst makt över människan.
Until God said, in the day that you eat of that fruit, you shall die.
Tills Gud sa till att den dag ni äter av den där frukten så kommer ni att dö.
How did Satan get the power of death?
Hur fick då Satan dödens makt?
How did he do it?
Hur gjorde han det? Hur bar han sig åt?
By deceiving man.
Genom att lura människan.
Now think about that.
Tänk efter nu.
Satan received his power from the word of God.
Satan fick sin makt genom Guds ord.
Now I know that sets your mind running.
Men det är kanske konstigt.
But it's true.
Men det är sant.
Satan receives his power against Christians by the word of God.
Satan får sin makt över Guds folk genom Guds ord.
And that's why he tempts you.
Och det är därför som han frestar dig.
And that's why he leads you to do something that's wrong.
Han leder dig till att göra någonting som är fel.
Because in doing that you're going to hit God's law.
För när du gör det så kommer du helt plötsligt att stå ansikte mot Guds lag.
You're going to violate the law of the spirit of God within you.
Du kommer att missbruka och gå emot Herrens lag i ditt liv.
The greatest of all laws.
Den största lagen av alla.
Paul described in Romans chapter 8.
Så beskriver Paulus i Romarbrevet 8.
He called it the law of the spirit of life in Christ.
Så kallar han det lagen om Guds andes liv, Kristus liv i ditt liv.
He said the law of the spirit of life in Christ.
Han säger att andens, Guds andes liv i ditt liv.
Hath made you free from the law of sin and death.
Har gjort dig fri från syndens och dödens lag.
Christ's life within you is a law.
Kristus liv i dig är en lag.
And everything that God leads you to do is a matter of faith.
Och allt som Herren leder dig till att göra är en fråga om tro.
You know, Paul said in that same chapter I read from.
Paulus sa i samma brev som jag läste från.
He said whatsoever is not of faith is sin.
Han sa vad det som inte är av tro är synd.
We make those decisions based upon the spirit of God in our life.
Vi gör de besluten baserat på det på Guds andes.
And if you disobey what God tells you,
om du inte gör det som Gud säger åt dig att göra,
then it becomes a sin to you.
Då blir det synd.
If you disobey,
om du har olydnad mot Guds lag.
Are y'all still with me now?
Förstår ni?
Or did I lose you back there when I talked about the devil and the word of God?
Eller tappade jag bort dig någonstans där bakom när jag pratade om Gud och Satan?
I hope not. Because you must see this if you're going to walk with God.
Men ni måste se det här om ni ska vandra med Herren.
That Satan's efforts in your life.
Att Satans försök i dina liv.
Are going to be to cause you to be disobedient to the will of God.
Är att få dig att ha olydnad mot Guds lag.
And he will try to get you to violate the word of God.
Och han vill få dig att bryta Herrens ord. Gå emot, våldföra dig på Herrens ord.
Because that gives him power in your life.
För då får han makt över ditt liv.
And the judgment of God will come upon you.
Och Guds vrede kommer över dig.
There's a lady in my church at home.
Det finns en kvinna i min församling hemma.
Her husband makes lots of money.
Hennes man tjänar massor av pengar.
But this woman never has any money for anything.
Men hon har aldrig några pengar.
She's always in debt.
Hon har alltid skulder.
She's been in jail several times for writing bad checks.
Hon har varit i fängelse flera gånger för att hon har skrivit checkar som inte funnits en täckning för.
She never prospers.
Hon har aldrig några pengar, hon är aldrig rik.
And she was always borrowing money from me.
Hon lånade alltid pengar från mig.
And I didn't make near what her husband made.
Jag tjänade knappt inte ens i närheten av vad hennes man tjänade.
And yet she never had anything.
Men ändå hade hon aldrig några pengar.
And I began to pray about it one day.
Och jag bad om det en gång.
And God began to speak to my heart about it.
Och började Herren tala till mitt hjärta om det här.
He said she will not obey me.
Hon säger hon kommer aldrig, hon lyder inte mig.
And she has brought this on herself.
Och det är hennes eget fel att det har hänt.
You know, sometimes we say, if you need God to prosper you, we're going to lay hands on you.
Om du vill att Gud ska få dig att bli välsignad med pengar, så ska vi lägga händerna på dig.
Well, I'll tell you what you're doing.
Jag säger till dig vad du gör då.
You're laying empty hands on empty heads.
Så lägger du tomma händer på tomma huvuden.
Hello, because it doesn't work that way.
Det fungerar inte på det viset.
The way that it works is you must be obedient to the word of God.
Du måste vara vara full av lydnad mot Herrens ord.
You have to move in obedience to the law of God.
Du måste lyda Herrens ord.
The law of reciprocity.
Lagen om att skörda och att så.
Has a good sound to it, doesn't it? Reciprocity. If Satan can cause you to violate that law.
Om Satan får att bryta den här lagen.
It will bring God's judgment in your life.
Så kommer Guds dom att komma över dig.
I'm going back in my mind to a young couple that we knew when we first got married.
Jag tänker här på ett ungt par som jag kände när vi först gifte oss.
Both of us were called to be preachers.
Vi var båda kallade att bli predikanter.
Called into the ministry.
Kallade in i tjänst.
And him and I both were studying the ministry.
Och vi båda två vi studerade för att bli pastor.
And his wife lived in the apartment above us.
Hans fru bodde i våningen ovanför oss.
And we went to the same church.
Och vi gick i samma församling.
We made about the same kind of money.
Vi tjänade ungefär lika mycket.
And again, this man never had anything.
Och samma här, den här mannen hade nästan aldrig några pengar.
And everything that he touched went bad.
Och allt som han rörde vid blev dåligt.
But you know, the Lord had spoken to my heart about something.
Men Herren har talat till mitt hjärta om det här.
The Lord spoke to me, and I was paying tithes at that time.
På den här tiden så gav jag tionde.
And the Lord spoke to me and said, I want you to double your tithes.
Och han sa att jag ska dubbla ditt tionde givande.
Okay, Lord.
Okay.
So I doubled them.
Jag dubblade mitt givande.
And all of a sudden, the blessing of God just doubled on my life.
Och då dubblade Herrens välsignelse i mitt liv.
Everything that I touched prospered.
Allt som jag rörde vid, det växte.
Everything that he touched went bad.
Och allt som den här andra mannen rörde på,
he was always having flat tires.
Han hade alltid punktering.
His motor was always wrong in the car.
Det var alltid något fel på bilen.
It was like throwing money out the window.
Det var som att kasta pengar ut genom fönstret.
But everything that I touched was blessed.
Men allt som jag rörde vid blev välsignat.
And you know it still is.
Och ni vet vad det är.
I said it still is blessed. Amen.
Och fortfarande pengarna är fortfarande välsignat till det jag gör.
Because I've learned to be obedient to the law of God.
Vi har lärt mig att lyda Herrens lag.
Now, when I'm talking about the law of God.
Jag talar här om Herrens lag.
You cannot use God for selfish purpose.
Du kan inte använda Herren för dina egna själviska motiv.
The Lord has beat my head soft to try to teach me some of these things.
Herren har slagit mig över huvudet många gånger för att försöka lära mig det.
A preacher friend of mine called me one time.
En pastor vän till mig sa.
And he wanted me to come revival.
Han ringde över och sa att han ville skulle komma över på en väckelsemöte.
And as we were talking about it.
Och när vi pratade om det.
He happened to mention to me about a missionary that needed a new truck.
Så talade han om en missionär som behövde en ny bil.
And the Lord spoke to me and said, I want you to send that man a certain amount of money.
Och Herren talade till mig och han sa att jag ska skicka den här mannen en summa pengar.
And I said, all right, Lord.
Okay, Herre.
I didn't have a dime to my name.
Jag hade ingenting.
But I said, Lord, you know, if you supply it, I'll give it to him. You know?
Ja, det är klart, Herre. Om du ger pengar så ger jag vidare.
And so I went to that revival.
Så jag gick till det här väckelsemötet.
And in that revival, an unusual thing happened.
Och i det här väckelsemötet så hände något väldigt ovanligt.
We had a tremendous revival.
Vi hade ett jättebra väckelsemöte.
But these people did not receive offerings.
Men de här människorna, de tog inte upp någon kollekt.
They had a little box up behind the pulpit.
De hade en liten låda bara uppe här vid pulpeten.
And if you felt like giving something, you put it in the box.
Om du kände för att ge någonting så gick du upp och la ner pengar där.
And so, you know, I didn't know what was going on.
Så jag vet inte vad som hände där.
And on a Thursday morning, God spoke to me.
Då sa det Herren till mig igen.
He said, I'm going to bless you financially tonight.
Han sa, jag ska välsigna dig med pengar ikväll.
And so the service came around that night.
Och så blev det en tid för gudstjänst igen.
And we had a really good service.
Och vi hade en jättebra gudstjänst.
And at the end of the service,
och i slutet på gudstjänsten,
the Holy Spirit began to speak to the people.
Så började heliga ande att tala till människorna i publiken.
God began to give them a prophetic word.
Så gav Herren dem ett profetiskt ord.
That they should give.
Att de skulle ge.
Now, I want you to know it wasn't me doing that.
Jag ska förstå att det var inte jag som gjorde det.
It wasn't me saying that.
Jag sa inte det.
But the Holy Spirit spoke to someone, and that's what God said to them.
Men Helige Ande talade till människor. Vad det han sa då?
Well, I tell you, I got the greatest offering I'd ever got in my life.
Och jag fick den bästa kollekten jag någonsin har haft i mitt liv.
And I was glad to send that money to the missionaries.
Och jag var glad att kunna skicka de pengarna vidare till missionären.
And so my little devious mind began to work.
Så mitt lilla finurliga sinne började arbeta.
And a few days later, I went to another meeting.
Och några dagar senare så gick jag på ett annat möte.
And they're taking up money for the missionaries.
De tar upp en kollekt här för missionärer.
And I'm thinking, I promised the Lord so much, and He gave me this much, you know.
Jag sa att jag lovade Herren så här mycket, och han gav mig så här mycket.
I raised my hand.
Så jag räckte upp handen.
I'm going to give $1,000.
Jag sa jag ska ge $1,000.
I almost went broke.
Jag förlorade nästan allt jag hade.
The bank repossessed my car twice.
Banken tog tillbaka min bil två gånger för att jag inte hade betalat på den.
I almost lost my house.
Jag förlorade nästan mitt hus.
We lived in poverty for nearly a year.
Vi levde i fattigdom i nästan ett år.
And at the end of that year, God spoke to me.
Och i slutet på det året så talade Herren till mig igen.
And He said, I will not let my promises be used by the flesh.
Han sa, jag kommer aldrig att låta mina löften bli använda av köttet.
He taught me a very precious lesson.
Han lärde mig en läxa där.
That we must move in obedience to the Spirit of God.
Vi måste vandra i lydnad till Herrens lag.
But God will lead you into a path that coincides with His laws.
Men Gud kommer att leda dig på en stig som kommer att passa precis in med hans lag.
And when you learn to be obedient in those things.
Och när du lär dig att vara lydnad, ha lydnad inför det.
Then you will see God returning the same thing.
Så kommer du att se att Gud kommer att ge tillbaka det du har gett.
And He will bless your life with it.
Och han kommer att välsigna ditt liv med det.
Whatever He asks you to do.
Vad än är han ber dig göra.
He is invoking the law in your life.
Så använder han den lagen i ditt liv.
God has set spiritual laws in this universe.
Gud har satt upp andliga lagar i det här universum.
And He's not going to change them.
Han kommer aldrig att ändra på dem.
They govern the spiritual universe just like the natural law governs our world we live in.
Den styr det andliga universumet på samma sätt som naturlagarna styr vårt fysiska universum.
God wants you to be He wants you to understand that these spiritual laws exist.
Och Gud vill att du ska förstå att de här andliga lagarna verkligen finns.
One of the laws that I preach on sometimes.
En av de lagarna som jag talar om ibland.
Is the law of possession.
Har att göra med lagen om egendom.
The law
egendom.
Of possession is very simple.
Lagen om egendom är väldigt enkel.
The law of possession is holiness before God.
Lagen om egendom handlar om helighet inför Gud.
The law of possession.
Lagen om egendom.
If you want to possess the thing that God has promised your life.
Om du vill äga det som Gud har lovat dig.
Then you present yourself holy before God.
Då visar du dig själv inför Herren som helig.
Now the word holy, it means to be set aside.
Helig betyder att bli satt åt sidan, speciell.
In God's language there are two words that describe this holiness.
Det finns två ord som beskriver helighet.
That which is unholy.
Det som är ohelgat.
God says is profane.
Han säger att det är profant.
That which is holy.
Det som är heligt.
It means it's set apart only for His use.
Det har satts åt sidan för hans användande endast.
And when we present ourselves holy before God.
Och när vi kommer inför Herren helgade.
In Romans chapter 12.
I Romarbrevet 12 säger Paulus.
I beseech you therefore brethren.
Jag vill därför mina
12:1.
Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer.
He tells us to present our bodies a living sacrifice.
Så säger han åt oss att frambära våra kroppar som ett heligt offer.
Then what did he say?
Och vad säger han då?
Holy.
Heligt.
Separated unto God.
Separerat för Herrens skull.
Holy and acceptable.
Acceptabel och för Herren.
Amen.
Välbehagligt.
We don't think much about holiness, do we?
Vi tänker inte mycket på helighet.
Holiness is not what you look like.
Helgelse har inte att göra med hur du ser ut.
It's where your heart lives.
Det är var ditt hjärta bor, där ditt hjärta är.
Is your heart separated to God?
Det är ditt hjärta separerat för Herrens skull.
Is God the main theme of your life?
Är det Gud som är ditt stora tema i ditt liv?
That's being separated. The best way to explain it is marriage.
Det bästa sättet att förklara och prata om äktenskap.
Before a young lady marries,
innan en kvinna gifter sig,
she's free to date or go out with whoever she will.
Så är hon fri att gå ut med vem hon vill.
And she's free to if she wants to go somewhere with this young man or that young man, she's free to do.
Hon är fri att gå med den unga mannen eller den andra unga mannen.
But when she marries,
men hon gifter sig,
she can't do that anymore, can she?
Kan hon inte göra det längre, eller hur?
She is set apart for her husband.
Då har hon satt åt sida för sin mans skull endast.
She says, I'm going to you're the only man in my life from this day on.
Hon säger att du är den enda mannen i mitt liv från den här tidpunkten.
She sanctifies herself to him.
Hon helgar sig själv åt honom.
Hallelujah. It's the same way with God.
Precis samma sak med Gud.
We set ourselves aside for him.
Vi helgar oss själva åt Gud.
Have you ever read that scripture in 1 John 2 and 15?
Har ni läst den här bibelordet i 1 Johannes 2 och 15?
Where it says, love not the world.
Och säger, verser många gånger.
And I knew I was missing something there.
Jag förstår att jag måste ha missat något här.
And finally I found what it was.
Och då hittade jag till sist vad det var.
I had always thought about the world.
Jag har alltid tänkt på världen.
I had never thought about the term love.
Jag har aldrig tänkt på ordet kärlek.
And one day I discovered that the word love.
Och då hittade jag till sist att ordet kärlek.
In 1 John 2 and 15.
I 1 Johannes 2 och 15.
When it says love not the world.
Där det står älska inte världen.
It's the Greek word agape.
Så är det grekiska ordet agape.
The word agape describes the love of God.
Och ordet agape beskriver Guds kärlek.
What is John trying to tell us?
Vad försöker Johannes säga här?
He's saying that you cannot take that love that belongs to God.
Du kan inte ta den kärlek som tillhör Gud.
And love the things of the world with.
Och älska världen på samma sätt.
Because to do so is to make the world a god to yourself.
Men för att göra det gör du då gör alltså förvandlar du Guds världen till din kärlek.
God doesn't care if you like your car.
Gud bryr sig inte om du tycker om din bil eller ditt hus.
He tells us to love our wife, doesn't he?
Han säger till oss att älska vår fru, eller hur?
Love our husband and so on like
that. Och älska vår man och så vidare.
So he couldn't be telling us not to love certain things.
Så han kan inte säga att du inte får älska vissa saker.
But he says to agape, not the world.
Han säger agape inte världen, alltså Guds speciella
kärlek. The cosmos. Don't love these created things.
Älska inte de här skapade tingen.
With the same love that belongs to God.
Med samma typ av kärlek som bara tillhör Gud.
Because by doing so, you make those things your God.
Genom att göra det så gör du de här sakerna till din Gud.
Made a whole lot more sense when I understood that.
Saker och ting gjorde mycket mer, verkar mer vettigt när jag förstår det.
God has put these laws in motion.
Gud har skapat de här lagarna och fått dem att fungera.
And if you follow the Spirit of God,
om du följer Guds andes lag,
he is going to lead you within the blessing side of these laws.
Om du följer den anden så kommer han att leda dig in till välsignelsen, den välsignelsedelen av de här lagarna.
And it's going to minister to you.
Och det kommer att tjäna dig på ett underbart sätt.
The law of possession is holiness.
Lagen om egendom är helighet.
Whenever Israel lived with God and kept his law.
När Israel levde med Herren och höll lagarna.
They possessed the land.
Så ägde de landet.
Didn't they?
Eller hur?
Every time that they walked with God, they possessed and they prospered.
Varje gång de vandrade med Herren så ägde de landet, så var landet deras.
But what happened every time that they turned against God?
Men vad hände när de gick emot Herren?
Are you a Bible student here today?
Finns det någon bibelstuderande här?
All you have to do is read the book of Judges.
Det är bara att läsa Domarboken.
But it goes further than that, doesn't it?
Det är mer än så.
It goes all the way through the prophets. It goes all the way through the Old Testament.
Det handlar om profeten, om hela gamla testamentet.
When Israel sinned, she lost her blessing.
När Israel syndade så tappade hon sitt land.
She lost the possession that God gave her.
Så tappade hon den egendom som Herren hade gett.
She lost the prosperity that God had blessed her.
Så förlorade hon den rikedom som Herren hade gett henne.
When she turned back to God.
När hon vände sig tillbaka till Herren.
And sanctified herself before God.
Och helgade sig själv inför Herren.
God again began to restore the land.
Så restaurerade Herren igen det som de hade förlorat.
And restored her prosperity and restored her possessions.
Och gav tillbaka alla hennes egendomar och allt det hon hade förlorat.
I told you my mind is analytical.
Jag sa att mitt sinne är ganska analytiskt.
And I saw this and I started putting 2 + 2 together.
Och när jag såg det så började jag förstå, lägga ihop 2 och 2 här.
And the Holy Spirit just spoke to me one day.
Och Helige Ande bara talade till mig en dag.
And he said the law of possession is holiness.
Han sa att egendomens lag är helgelse.
If my people will separate themselves unto me.
Om mitt folk sätter sig åt sidan bara för min skull, för mig endast.
They will possess the promises that I have given them.
Så kommer de att äga de löften som jag har gett.
Wow. Have you got a promise in your life tonight?
Har ni något löfte i ditt liv ikväll?
Have you got a promise that God's given you?
Har du ett löfte som Gud har gett dig?
Could be saving someone or a ministry or something.
Det kan vara att du har blivit kallad till tjänst eller att någon du har bett över som vill att du ska bli frälst.
God has promised you.
Är det något som Gud har lovat dig ikväll?
You can have it.
Du kan ha det.
If you walk in holiness with God.
Om du vandrar i helighet inför Herren.
When I think about this, I think about Jericho.
När jag tänker på det här så tänker jag på Jericho.
Have you ever read what God said about Jericho?
Har du läst vad Herren har sagt om Jericho?
He told the children of Israel that they could not take any of the spoil of the city of Jericho.
Herren sa till Israels folk att du kan inte ta någonting av det du har plundrat i Israel.
And he said, don't touch those things.
Han sa, rör inte ens vid det.
Not the silver, not the gold, not the brass, not the iron.
Inte silvret, inte guldet, inte bronset och inte järnet.
Don't touch anything.
Ingenting.
And of course you know the story about Achan who did touch something.
Men ni har hört historien om den som rörde någonting vid, som rörde det här.
And it brought God's judgment upon him.
Och Guds dom föll över dem.
God said that those things were accursed.
Gud sa att de här sakerna i Jeriko, de var förbannade.
He said don't touch those things because they are accursed.
Han sa, rör dem inte för de är förbannade.
The Hebrew word there is the word sherim.
Det hebreiska ordet här är sherim.
And it has a word that we might be familiar with.
Det tillhör ett ord som vi kanske känner till bättre.
In the English it's called harem.
På engelska heter det harem.
How many of you know what a harem is?
Hur många här vet vad harem är?
Do you have harems here in Sweden?
Har ni harem här i Sverige?
Well, that's mostly among the eastern people.
Men österländska människorna mest.
And a man may have several wives.
Man som har flera fruar.
Every time I think about this, I think about Solomon.
När jag tänker på det här så börjar jag tänka på Salomon.
Who had what? 800 wives or something?
Det är någonting om 800 fruar eller någonting sånt.
One day it just dawned on me.
Och så tänkte jag en dag.
This guy wasn't so smart.
Den här killen var inte speciellt smart.
He had 800 mother-in-laws.
Han hade 800 svärmödrar också.
Just teasing.
Jag bara reta lite grann.
When a man has several wives,
när man har flera fruar,
he keeps them to himself.
Då har han dem bara för sig själv.
In a special place.
I ett speciellt rum, ställe.
And it's that special place is called a harem.
Och det stället kallas för ett harem.
No other man is allowed to go there.
Ingen annan man kan gå in i det stället.
Those women are separated to him.
De är separerade bara för honom.
And to enter there is upon pain of death.
Och om man går in där så kan man bli straffad med döden.
Now that word harem is very close to the word sharim.
Det ordet är väldigt nära det hebreiska ordet sharim.
They come from a basic concept.
De kommer från samma idé, samma koncept.
And this is what God was saying about those things in Jericho.
Och det var här som Herren sa om de här sakerna som fanns i Jericho.
He said they are holy unto me.
Han sa de är heliga för mig.
They are holy.
Heliga.
They are mine.
De är mina.
You can't have them.
Ni kan inte ha dem.
They are mine.
De är mina.
That's what God is saying about you.
Det är det som Herren säger om dig.
He's saying you're mine.
Du är min.
You don't belong to the world.
Du tillhör inte världen.
You don't belong to this world system around you.
Du tillhör inte världssystemet runt omkring.
You belong to God.
Du tillhör bara Gud.
And you need to live and separate your life as that.
Och du behöver leva och separera ditt liv som om det var sant.
I see Christians that that try to serve God.
Jag ser kristna som försöker tjäna Herren.
And at the same time they try to live in the world.
Och på samma vis försöker de också leva i världen på samma gång.
That's a dangerous, dangerous thing.
En farlig sak att göra.
It's an invitation for the judgment of God to come to your life.
På det sättet så bjuder du in Herrens dom över ditt liv.
In the book of Hebrews,
Hebreerbrevet,
chapter 12,
kapitel 12,
God tells us that he sends chastening into our life. You need the verse.
Ja, det står alltså i Hebreerbrevet 12.
Hebrews 12.
Jag hörde inte ordet bara på engelska. Gud skickar alltså tuktan in i vårt liv.
Verse 6, it says, for whom the Lord loveth, he chasteneth.
På vers 6 står det, ty den Herren älskar, den agar han.
Hallelujah. Has the Lord been loving on you lately?
Har Gud älskat dig nyligt?
Did you hear what I said?
Hörde ni vad jag sa?
For whom the Lord loveth, he chasteneth.
Ty den Herren älskar, den agar han.
And scourgeth every son he receiveth.
Och han straffar med riset var son som han har kär.
Praise the Lord.
Prisa Herren.
We're going to go on down here just a second. Amen.
Vi ska fortsätta.
In verse 10.
I vers 10.
For they verily for a few days chastened us. He's talking about our fathers after their own pleasure. But he, God, for our profit, that we might be made partakers of his holiness.
Det förra, alltså våra jordiska fäder, agade oss ju för en kort stund, så som det syntes dem gott. Men denne Gud alltså agar oss för vårt verkliga gagn, för att vi ska få del av hans helighet.
So all of these things that God brings to our life have a reason, don't
they? Så alla de här sakerna som Herren för in i våra liv, det finns en anledning för.
When you disobey God,
när du inte lyder Herren,
he doesn't care about the laws of Sweden.
Så bryr han sig inte om Sveriges lagar.
He's going to chasten you.
Så kommer han aga dig.
He's going to put you over his knee and paddle you.
Så sätter han dig och lägger han dig över knäna, så kommer han och smiskar dig.
I've had God do that to me.
Ja, Gud har gjort det för mig.
And I'd say, God, I won't do it again, Lord.
Jag säger, Gud, jag ska inte göra det igen.
But he doesn't quit until he knows I won't do it again.
Men han slutar inte tills han vet att jag inte kommer att göra det igen.
Folks, I know what I'm talking about.
Jag vet vad jag pratar om här.
I've been on the punishment side and I know what God can do.
Jag har blivit straffad, så jag vet vad Herren kan göra.
I'm simply trying to show you something this evening.
Jag försöker bara visa er något här.
I don't want to preach everything I know tonight.
Jag ska inte predika allt som jag vet ikväll.
Oh, believe me, we'd never get that far.
Vi kommer vi aldrig.
Praise God. There's so much about God to say.
Det finns så mycket att prata om med Herren.
But God, I want you to understand, that's what God is leading you to do.
Det här är vad det som Herren leder mig till att göra.
He's going to lead you into a separated life.
Han ska leda dig in i ett liv som är separerat från honom.
He's going to lead you in a holy life that brings you into the promises of God.
Han ska leda dig in i ett heligt liv som för dig in i Guds löften.
He will lead you through the law of sowing and reaping.
Han kommer att leda dig in i lagen om att så och att skörda.
And as you walk in obedience to God,
och när du vandrar i Herrens lydnad,
by the law of life within you,
genom lagen om livet inom dig,
you'll find that God will station angels all the way around you.
Så kommer du att märka att Herren kommer att placera änglar runt omkring dig.
And the enemy will not be able to touch your life.
Och fienden kommer inte att kunna vidröra dig.
Now, I'm going to try to end it right here.
Jag ska försöka sluta här om jag kan.
I read to you Romans chapter 14.
Jag har läst för Romarbrevet 14.
Verses 17 and 18.
Vers 17 och 18.
And if you give me just a few moments, I'll wrap this up.
Om ni bara ger mig några få minuter så ska jag avsluta.
Excuse me, my nose is still running for some reason. Paul was talking about the kingdom of God.
Paulus talar här om Guds rike.
In the kingdom, there God is where God rules.
I kungariket är där som Herren regerar.
The kingdom of God is where God rules.
Här, Guds rike är där Herren Gud regerar.
Does God rule your heart? That's the first thing.
Regerar Herren över ditt hjärta?
Does he rule your heart?
Regerar han över ditt hjärta?
Or if he rules your heart, there are going to be three things that happen to you.
Om han verkligen regerar ditt hjärta, så finns det tre saker som kommer att hända dig.
The first thing that you're going to have is a sense of righteousness.
Du kommer få en känsla av rättfärdighet först och främst.
Righteousness.
Rättfärdighet.
Acceptance by God.
Att du blir accepterad av Herren.
Do you tonight feel like there's something between you and God?
Känner du just nu som det finns, om det är någonting som står emellan dig och Gud?
Does your heart convict you?
Övertyga ditt hjärta dig.
Have you done something that you know that God wasn't pleased with?
Har du gjort något som du visste att Gud inte tyckte om?
Well, if that's between you and God, then you have to straighten that out.
Om det är något mellan dig och Herren, så är det någonting som du måste rätta till.
But once you have settled that with God,
men när du har fixat, när du har ordnat det mellan dig själv och Gud,
there is a sense of acceptance by God.
Så finns det en känsla av att vara accepterad av Herren.
When we felt the tremendous presence of God this afternoon.
När vi kände Herrens närvaro så
oh, my spirit was just leaping and bounding with joy.
Min ande hoppade inom mig när jag kände Herrens närvaro i eftermiddag.
Why?
Varför?
Because I knew that God wasn't rejecting me.
För jag visste att Herren, han kastade inte bort mig.
He was loving me. Amen.
Herren älskade mig då.
I have been accepted by God.
Jag hade blivit accepterad av Herren.
Not because of who I am.
Inte för att jag är den jag är.
But because I'm in Jesus Christ.
Utan för att jag är i Jesus Kristus.
And he has given me his righteousness.
Och han har gett mig sin rättfärdighet.
And when I come to God, I don't feel condemned.
Och när jag kommer till Herren så känner jag mig inte fördömd.
I don't feel that I'm not supposed to be there.
Jag känner inte som jag inte skulle egentligen vara där.
I feel like I'm welcome when God comes.
Jag känner att jag är välkommen när jag kommer inför Herren.
That's what righteousness is.
Det är det som rättfärdighet handlar om.
It is that feeling of acceptance by God.
Den här känslan av att vara accepterad av Herren.
Then Paul said, not only would you have righteousness, you would have peace.
Och Paulus säger också att nu när du har rättfärdighet så kommer du också att ha frid.
I was preaching one time in a service.
Jag predikade en gång i en gudstjänst.
And one of the greatest powers of the presence of peace just fell on the audience.
Och den här fantastiska känslan av frid föll över hela publiken som lyssnade.
And one of the ladies from the nursery came upstairs.
Och en av kvinnorna som var nere i förskolan med barnen kom upp.
And she said, I've got to tell these people what happened.
Jag måste berätta för dem vad som har hänt.
She said, we were keeping the nursery.
Han sa, vi hade hand om barnen där nere.
And said, all of a sudden we began to sense this tremendous peace of God.
Och så kände vi helt plötsligt Guds frid över oss.
And every child in the nursery went to sleep just like that.
Och varenda barn där nere somna på en gång.
All glory to God.
All ära till Herren.
The peace of God is a tremendous thing.
Guds frid är en fantastisk sak.
Many years ago I was going to quit the ministry.
För många år sedan tänkte jag nu att lägga av och sluta.
I hadn't been in the ministry very long.
Jag hade inte varit så länge i tjänst.
Two or three years.
Kanske 2 eller 3 år.
Or whatever, it wasn't long.
Någonting sånt.
And I got very discouraged.
Och det var saker och ting som gick emot mig.
I seen a lot of preachers that were not walking with God.
Jag har sett många predikanter som inte vandrade med Herren.
You know, I had the feeling if a man said he was a preacher, he ought to live right.
Om det var någon som sa att han var predikant så måste han ju leva som en predikant.
And I ran into a bunch of preachers that were just terrible.
Jag träffade en hel hög med predikanter som var
hemska. I got so discouraged.
Jag blev så besviken.
I said, God, if this is the way it is, I'm going to quit.
Och det är så här det ska vara, då slutar jag.
I won't live like that.
Jag kan inte leva så här.
And I'll just go somewhere and go to church somewhere.
Jag går någon annanstans och så går jag bara i kyrkan.
And my wife's father had got me a job.
Min frus far hade skaffat mig ett jobb.
We were in Michigan at that time.
Vi var i Michigan då.
And we were going to leave the next day and go to Tennessee.
Och vi skulle fara nästa dag och åka till Tennessee.
And I was going to quit.
Jag tänkte sluta.
I was going to turn my collar in, you know.
Jag skulle lämna in min krage, presskrage.
And that night, something wonderful happened to me.
Så hände det något fantastiskt. Underbart.
Somewhere between 4 or 5 o'clock in the morning, somewhere.
Men någonstans mellan 4 och 5 på morgonen.
I was awakened just instantly.
Och vaknade på ett ögonblick bara.
And standing beside of my bed was Jesus Christ.
Och Jesus Kristus stod bredvid mig i sängen och tittade på mig.
It was the most blessed thing that ever happened to me.
Den mest otroliga, välsignade saken som någonsin hade hänt.
I could tell by looking at him.
Jag kunde se bara genom att titta på honom.
That he felt every pain that I felt.
Att han kände varenda smärta som jag någonsin hade känt.
And he smiled at me.
Och han log åt mig.
And he took one step.
Och han tog ett steg.
And reached down and touched me.
Och Och han lutade sig ner och rörde mig.
And he said, "Son, everything is okay."
Han sa, min son, allt är bra.
The exact word was all right. He said, "Everything is all right."
Han sa, allt är bra, allt är all right.
Be at peace.
Var i frid.
The greatest peace I have ever known in my life came.
Då kom den största frid jag någonsin har känt i mitt liv.
And I went back to sleep.
Jag föll i sömn. Jag somnade på en gång.
In the morning when I woke up again.
Och när jag vaknade upp igen på morgonen.
I was laying there and I was thinking, what happened?
Då vaknade jag upp och tänkte, vad var det som hade hänt?
I just had this tremendous peace.
Jag hade den här känslan av frid fanns med mig.
And I was facing the wall.
Jag var ansiktet mot vägen då.
And about that time my wife woke up.
Och då vaknade min fru upp.
And she reached over and just started shaking.
Hon lutade sig och började skaka mig och väcka upp mig.
I'm awake.
Jag är vaken.
And she sat up in the bed and she was so excited.
Hon satt sig upp i sängen och hon var så exalterad som det.
She said, "Jerry, do you know what happened here last night?"
Vet du vad som hände här igår natt?
I said, "What?"
Vadå?
She said, "The Lord came in this room last night."
Hon sa, Herren kom in i rummet i natt.
I didn't know that she saw him.
Jag visste inte att hon hade sett honom.
She didn't know that I saw him.
Hon visste inte att jag hade sett honom.
It was the Lord.
Det var Herren.
And from that day to this, I have had peace.
Och från det ögonblicket till nu har jag frid.
That passes all understanding.
Som är bortom vårt förstånd.
And the only time I don't have that peace.
Och den enda gången jag inte har den här friden.
Is when I do something that God doesn't want me to do.
Men jag gör något som Gud inte vill att jag ska göra.
Then I lose my peace.
Då tappar jag den här friden.
I lose that sense of righteousness that I had.
Jag tappar den här känslan av rättfärdighet som jag har.
And I lose my joy.
Och jag tappar min glädje.
When the Lord is in his temple.
När Gud är i sitt tempel.
There is a joy, a resident joy.
Så finns det en glädje som bor där.
That lives inside of us.
Bor inom oss.
These are the signs of God in our heart.
Det här är tecknen på Gud i våra hjärtan.
That God is at home in the temple.
Att Gud verkligen känner sig hemma i sitt tempel.
When the Lord is there.
När Herren är där.
You will feel that righteousness.
Så känner du den här rättfärdigheten.
Because he is your righteousness.
För han är din rättfärdighet.
Hallelujah.
Halleluja.
You will feel that peace.
Du kommer att känna den här friden.
You will sense that joy.
Du kommer att känna den här glädjen.
Well, praise the Lord.
Prisa Herren.
There was a friend of mine that was going home from Sweden one time.
Det var en vän till mig som åkte tillbaka från Sverige en gång.
And when he got to New York.
Och när han kom till New York.
Some of the flights had been canceled.
Så hade en del av flygningarna där hade avbokats.
And
gick inte.
There was only a couple of seats left on the plane that was going.
Och det fanns bara två platser kvar på det planet som gick.
And there were 25 or 30 people waiting on those two seats.
Och det var 25 eller 30 personer som väntade på de två platserna.
And he started praying.
Och han började be.
He said, "Lord, you know I need to get home."
Och Herre, du vet att jag måste hem.
And God spoke to him and said, "You're going to be on that plane."
Och Gud talade till honom och sa, du kommer åka på det planet.
Whistling and just having a big time.
Så han visslade, han var glad.
He is happy and singing, you know.
Han sjöng och han var glad.
Some young lady walks over to him.
Och någon kvinna kom till honom.
She said, "What are you so happy about?"
Så vad är du så glad över?
He said, "I'm going to be on that plane."
Jag kommer att fara på det planet.
How you know that?
Hur vet du det, sa han?
I just do.
Jag vet det, sa han.
And she said, "Tell me how you know it."
Hon sa, tala om för mig hur du vet.
He said, "Can't tell you."
Jag kan inte tala om det för dig, sa han.
And finally she just pestered him, you know.
Och hon fortsatte att vara över honom bara.
"All right, I'll tell you."
Så sa han till sist, okej, jag ska berätta.
"You probably won't believe it, but I'm gonna tell you."
Jag ska berätta, du kommer inte att tro det, men jag ska berätta det för dig.
"The Lord told me."
Herren sa till mig.
Oh no, not a religious nut, you
know. Nej, inte en religiös knäppskalle.
And she thought for a second.
Hon tänkte ett ögonblick.
And she said, "If your God is so great, let him get me on that plane."
Om din Gud är så stor så kan han väl fixa mig en plats också.
He bowed his head and began to pray.
Och han böjde huvudet och började be.
He looked at her and he said, "You're on the plane."
Och han tittade upp igen och sa, du är med planet också.
A few minutes, the stewardess come out and began to call people to the plane.
Och ett ögonblick senare så kom flygvärdinnan ut och började kalla folk till flyget.
Out of all those people,
utav alla de människor.
This friend of mine and that girl.
Den kvinnan och den mannen.
To be on the plane.
De kom med flyget.
Praise God. When God is in your temple, there is joy.
När Gud finns i sitt tempel, då finns det glädje.
Halleluja.
Halleluja.
Just remember one thing as we close tonight.
Tänk bara på en sak när vi kommer att avsluta här nu.
Satan has one thing in mind for your life.
Satan har bara en tanke.
And that's
för ditt
to separate you from the presence of God.
Att separera dig från Guds närhet.
Whatever he does, he wants to separate you from the presence of God.
Vad han än gör så vill han hålla dig borta från Guds närhet, separera dig från Guds.
That's what he was after in the Garden of Eden.
Vad det han försökte göra i Edens lustgård.
And that's what he's after now.
Och det är det han försöker göra.
He
nu.
Wants to keep you out of the presence of God.
Han vill hålla dig borta från Guds närvaro.
Don't you let him do it.
Låt honom inte göra det.
Don't you let him do it.
Låt honom inte hålla dig borta.
There's so much more I need to say about this, but I'm just going to have to stop.
Det finns så mycket mer jag ska säga, men jag måste avsluta.
I know people get tired of sitting.
Jag vet att folk börjar bli trötta.
But there are so many things in this wonderful life that I have had.
Men det finns så många saker i det underbara livet som jag har levt.
That I have learned about God.
Som jag har lärt mig om Herren.
And I long to share them with you.
Jag önskar att jag kunde dela med mig av er.
I don't want you to have to get bruised and banged on the head like I did.
Jag vill inte att ni ska bli slagen och få blåmärken som jag gjorde.
Most of what I learned the hard way.
De flesta av de sakerna som jag lärde mig, det lärde jag mig den hårda
like
vägen.
Jumping off of the house. You know?
Hoppa av från huset, hustaket till exempel.
Found out the law of gravity.
Och lärde mig då om gravitationslagen.
Most of the things that God has taught me, I learned the hard way.
De flesta av de sakerna som Gud har lärt mig, det lärde mig på det hårda sättet.
And I don't want you to have to go that way.
Och jag vill inte att ni ska behöva gå den vägen också.
I want you to learn from just listening.
Jag vill att ni ska lära bara genom att lyssna.
And let God reveal himself to you.
Och låt Herren uppenbara sig själv för dig.
He wants to do that.
Han vill göra det.
He really wants to reveal
himself. Han vill verkligen uppenbara sig själv för dig.
Now you might say, Brother Potter, I'm a nobody.
Men du kanske säger, men jag är ju ingen.
That's who he's looking for.
Det är det han väntar på.
He's not looking for somebody that thinks they're somebody.
Han letar inte efter någon som tror att de är något.
He's looking for nobody.
Han letar efter de som är ingen.
He does his best work with nobodies.
Han gör sitt bästa arbete med de som tror att de inte är något.
If you think you're a somebody,
om du tror att du är någon,
he's got to make you a nobody.
Så måste han göra dig till en ingen först, till ingen alls.
Before he can make you anybody.
Innan han kan göra dig någon överhuvudtaget.
Amen.
Amen.
Don't ask me to say that again.
Låt mig inte säga det en gång till.
Hallelujah. That's what God looks for in a man's life.
Men det är Gud letar efter i människans liv.
When Moses was killing Egyptians, God couldn't use him.
När Moses dödade i Egypten så kunde inte Gud använda honom.
But after 40 years in the wilderness,
men efter 40 år i öknen,
Moses said, "Lord, I can't do anything."
Då sa Moses, jag kan inte göra någonting.
He said, "Now you're ready."
Då sa Gud, nu är du klar, nu är du redo.
So if you don't think God can use you, you're a prime candidate.
Om inte du tror att Herren kan använda dig, då är du hans första kandidat.
He wants to use you.
Han vill använda dig.
Amen. When you think of me, would you pray for me? Would you do that?
Kan ni be för mig?
Amen. When you think of me.
När ni tänker på mig.
I don't care when it is.
Jag vill inte om när
if
det
it's
är.
6 months from now.
Om det kanske är 6 månader från
and
nu.
And you say, remember that big, tall, gray-headed preacher come to
jag
my church?
Jag undrar den här långa, gråhåriga predikanten tog vägen.
Maybe God's trying to tell you to pray for me right then.
Då kanske Herren vill att du ska be för mig.
Would you do that?
Kan ni göra det då?
Amen. We'll lift you up in the Lord.
Vi lyfter er upp i Herren också.
But we ask you to pray for us too.
Och vi ber att ni ber och
we're
ber
all
för oss.
Listening together.
Vi är tillsammans i det här.
I hope these 2 days have ministered to your heart.
Jag hoppas att de här 2 dagarna har varit till tjänst.
Learn to walk with God.
Lär att vandra med Herren.
And see what God will do in your life.
Och se vad Herren ska göra i ditt liv.
Amen.
Amen.
Pastor.
Välsigna.